Välkomna till kvällens lektion. Vi fortsätter i första Korinthierbrevet. Vi är inne i ett paket, vad ska vi kalla det, en sektion av brevet där Paulus talar om hur man ska bete sig när man samlas i de olika församlingsmötena. När man samlas i hemmen. Ni vet att på den tiden så var hemmen det allra viktigaste, den viktigaste platsen för samlingen, för församlingen. Och sen hade man kanske lite större samlingar lite då och då, men familjen och hemmet var den centrala platsen där man samlades. Det står om den församling som samlas i deras hem och så vidare, det läser man ju om i Romarbrevet i slutet där han hälsar till de olika församlingsgrupperna på de olika, i de olika hemmen. Och då har han tagit upp här hur man ska bete sig när man samlas som församling i kapitel 11, så talar han om klädsel och relationer mellan män och kvinnor och hur man ska uppföra sig i församlingsgemenskapen. Sen talar han upp om hur man ska äta tillsammans, hur man ska fira Herrens måltid tillsammans. Och sen går han in på de andliga gåvorna eller andliga manifestationerna. Och det är tre kapitel som talar om det. Och uppenbarligen så är det inne i det sammanhanget när man samlas då som församling. Och när vi talar om ordet församling så måste vi försöka avprogrammera vår kristna bakgrund. De flesta av oss har en kristen bakgrund. Och se församlingen som en djup andlig gemenskap mellan människor. Det är församlingen. Och när man då samlas som församling i ett hem eller var man nu är, då åt man tillsammans och bad tillsammans. Och sen börjar man att förmedla dels Herrens ord. Man kan tala en, man kanske gav en psalm ifrån psaltaren. Man kan också ha gett ett annat ord av uppmuntran eller veckans undervisning från parashan. Och sen så kan andra få del av andens gåvor och förmedla det till församlingen, så att om det finns behov i den gruppen som samlades där så kunde man fylla de behoven genom att Guds ande verkade och man kunde bota de sjuka, man kunde tala om vad som skulle komma, få uppenbarelse om saker som var hemliga som församlingen behövde veta. Vi har ju många exempel på det i apostlagärningarna där man samlas då och där andens gåvor uppenbaras genom de troende på ett eller annat sätt. Och helt uppenbart så fanns det här i Korint också när man då samlades i de olika grupperna och i hemmen, så uppenbarades Guds ande bland dem. Och det ser vi ju faktiskt i kapitel 1 där Paulus säger att vittnesbördet om Messias har blivit så etablerat hos er att det inte saknas någonting utav gåvorna, utav andens gåvor ibland er. Så det här var en fungerande verklighet i församlingen i Korint. Och Paulus då talar om hur det ska fungera på ett rätt sätt i församlingen. Och det första han gör då är att han etablerar att det måste vara ifrån Guds ande som det kommer fram, som uppenbaras då på ett andligt sätt i den här gemenskapen. Och han säger i kapitel 12, vers 1. Ja, bröder, alltså syskon. I ordet bröder innefattas även systrarna. Det finns ju även idag både på franska, på spanska och på hebreiska. Och andra språk där man har ett gemensamt ord. Man säger bröder och det betyder syskon, och där är även kvinnorna inberäknade. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen, har man översatt här i Svenska folkbibeln. I 1917 står det: vad nu angår de som har andliga gåvor så vill jag säga er, mina bröder, hur det med dem förhåller sig. Det är lite annorlunda översättning här. Vi kanske inte ska gå in och peta för mycket på hur man har översatt. Men det som är viktigt här, det är att tala om andliga, i det här fallet så har man sagt gåvor eller andliga tingen. Ordet gåvor finns inte på grekiska. Men, och därför så har man då i folkbibeln valt att säga andliga tingen. Men jag skulle vilja översätta, hade jag översatt det här så hade jag sagt andliga manifestationerna eller andliga manifestationerna är väl kanske det bästa ordet. Det som kommer från anden. Jag vill inte att ni ska vara okunniga om det här. Och så gör han först en skillnad här. När ni var hedningar. Och det är ett intressant uttryck. Ni i Korint som har tagit emot den judiska messias. Ni var hedningar. Ni är alltså inte hedningar nu längre. Utan ni har lämnat den hedniska världen. Ni har en ny identitet. Ni är icke hedningar. Då drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Här finns alltså en andlig dragningskraft till avgudarna som på något sätt har en andlig påverkan. Och det har vi tittat på tidigare, att det är inte frågan om att avguden skulle vara någon gud eller så. Utan det är frågan om andemakter som tar de här idéerna av att det skulle finnas andra gudar och bedrar människor. Men det finns alltså ett känslomässigt, ett andligt påverkande ifrån dessa andefurstar och andemakter som ligger bakom avgudadyrkarna. Och avgudadyrkan. Och därför så säger att Paulus att när ni var hedningar så hade ni alltså andliga uppenbarelser eller upplevelser. Och det är helt klart, och det har jag också sett i Spanien där man har Maria-kult väldigt stark i Spanien. Och jag kan inte förneka att dessa människor upplever andliga saker. Och det blir alltså en känslomässig bindning till den här typen av avgudadyrkan då. Och det är alltså en andlig verklighet, fast sen får man ju fråga vad är det för källa, vad är det för andar bakom det här? När ni gick till hedningarna, när ni var hedningar så drogs ni till de stumma avgudarna. Det är intressant att säga stumma avgudarna, för avgudarna kan inte tala. De har mun men talar inte, säger skriften. Därför vill jag nu förklara för er att liksom ingen som talar i Guds ande, alltså en människa kan komma under Guds andes påverkan och tala utifrån vad anden inspirerar. Den som talar i Guds ande eller inspirerar av Guds ande, i folkbibeln står det genom Guds ande, ingen kan säga förbannad vare Jesus, som det står här. Jag vill använda det ordet. Så kan ej heller någon säga Yeshua är Herre annat än i den heliga ande. Här är det inte fråga om att uttala de här orden. Vem som helst kan ju säga Yeshua är Herre. Men här är alltså frågan när man är under ett andligt inflytande. Man har en andlig inspiration att säga någonting. Då kan man inte säga någon förbannelse över Yeshua. Och man kan inte heller erkänna Yeshua som Herre annat än i den heliga ande. I Guds ande som är den heliga ande. Det är intressant att se här då att det finns en koppling mellan Yeshua och Guds ande. Yeshua säger att han ska förhärliga mig om anden. När Guds ande skulle komma på ett alldeles speciellt sätt efter uppståndelsen. Så har anden som uppgift att förhärliga Yeshua. Att förklara för människan vem Yeshua är, vad han har gjort, vilken position han har. Och här säger Paulus då att den som talar i Guds ande säger rätt saker om Yeshua. Så en som förbannar Yeshua talar inte i Guds ande. Eller en som erkänner att Yeshua är Herre. Och här är inte frågan om Herren, som om det skulle vara Guds namnet, utan här är alltså Adon på hebreiska, som betyder att han har blivit insatt till mästaren över hela skapelsen. Insatt av Gud att vara Herre över allting som finns. Om man har den här bekännelsen och uppenbarelsen, och om man talar ut och talar utifrån anden och säger att Yeshua är Herre, så är det alltså en andlig uppenbarelse. Och han säger också det Yeshua själv, att inte kött och blod har uppenbarat det för dig Petrus, utan min fader som är i himlen. Petrus hade alltså fått en uppenbarelse att Yeshua var den messias som profeterna talade om. Och om du har den övertygelsen i ditt inre och talar ut det, att Yeshua är av Gud insatt till Herre i himlen, då har du fått en andlig uppenbarelse. Du kan aldrig förstå det här och inte se det annat än i att Guds ande öppnar dina andliga ögon så att du inser vad han har gjort med Yeshua och var Yeshua är någonstans nu och vem han är. Det är det första han då vill etablera, att nu är det här inte frågan om att vi håller på med stumma avgudar som inte kan tala, utan det är Guds ande som talar. Men hur han nu talar, det är väldigt viktigt att vi ser det, att det inte är frågan om att trycka ner Yeshua, för då är det inte Guds ande, utan det är frågan om att erkänna Yeshua där han är, då är det Guds ande. Man måste alltså testa andarna. Inte vad som helst som sägs under andligt inflytande är det från Guds ande, utan det kan komma från onda andar också. Och så säger han att nådegåvorna är mångahanda, men anden är en och densamme. Tjänsterna är mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna är mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Här så finns ju anden, Herren som då är Yeshua, och Gud som är Fadern. Här finns alltså tre versar eller en text i Korinthierbrevet som kan tolkas som att det skulle finnas en treenig Gud här. Det ligger ju nära till hands, eller hur? Det här är en av texterna som används för att försvara treenighetsläran. Det som jag vill lyfta fram här då och säga att Paulus säger att kraftverkningarna är mångahanda, men Gud är en och densamme. Med andra ord, om vi nu tittar på ordet Gud här, som det är det tredje, först är det anden och sen är det Herren och sen är det Gud. Om det hade varit treenighet bakom det här, så skulle det stått Gud i alla tre verserna. Nu står bara Gud i den tredje versen här. Vers 6. Vilket gör då att vi måste utesluta att vers 5 talar inte om Gud. Och vers 4 talar inte om Gud. Vers 4 talar om anden. Vers 5 talar om Herren. Och vers 6 talar om Gud. Det är ju så det presenteras här i alla fall. Sen kan man ställa frågan, är inte anden Gud? Är anden en person vid sidan av Gud? Eller är anden en person i gudomen? Jag vill inte gå in på det här, för det här är så djupt och så svårt. Men det som vi måste erkänna här är att Paulus, om det nu är så här att det här har Paulus skrivit, för vi måste vara öppna, och jag säger det med fruktan och bävan här. Att det kan finnas manipulationer i texterna i Nya testamentet. Men om vi utgår från att Paulus har skrivit det här, så måste vi erkänna att här har vi alltså en ande, en herre och en gud som radas upp på det här sättet. Och det måste vi erkänna då, om vi nu tror att det är Paulus som har skrivit det här. Sen hur vi tolkar det här är en annan sak. Om vi tror att det är en treenig gud är frågad om, eller inte, det är en annan sak. Men helt klart att det talas om anden, Herren och Gud. Okej. Ska vi bena upp det lite grann då? Det talas om tre saker. Nådegåvor, tjänster och kraftverkningar. Ergematon, hur det nu uttalas på grekiska, jag är inte så bra på det. Men det är samma ord som energi på svenska. Kraftverkningar, samma rot som energi. Kraftgärningar står det i Svenska folkbibeln. Nådegåvor, tjänster och kraftgärningar. Okej. Nådegåvorna, alltså karismaton, det är gåvor. Roten för det är karisma, som har med charis att göra, som betyder gratis. Det är alltså en gåva som ges utan att köpas. Man kan inte köpa en nådegåva. Och det är en bra uttryck, nådegåva. Det är en gåva som ges av nåd. Det vill säga en oförtjänt ynnest nåd. Nu har Gud gett oss sin ande på ett alldeles speciellt sätt efter Jeshuas uppståndelse. Och i den här andens utgjutande, i andens gåva som gavs till Messias som person och hans lärjungar, finns det nådegåvor som är kopplade till det här givandet av anden, som har att göra med Jeshuas uppståndelse och förhärligande i himlen. Här finns väldigt många saker att nämna om och djupa saker. Vi skulle kunna hålla på många veckor med de här tre kapitlen. När det gäller tjänster då, vers 5, så är tjänsterna, låt oss säga, det är alltså människor som ges till församlingen, som har utrustats på ett alldeles speciellt sätt att leda Messias församling. Efesierbrevet talar om 5 olika tjänster. Och tjänsterna är sammanknutna med Jeshua på ett alldeles speciellt sätt. Där står det att han blev upptagen till himlen och gav människorna gåvor. Och så nämns det de gåvorna, och det är alltså ledare som är gåvor till församlingskroppen. Det är de olika tjänsterna. Det är inte samma sak tjänster som nådegåvor. Nådegåvor är utrustning som personer har, som ges utav dem som har tagit emot Guds ande. De får nådegåvor att kunna dela med sig till församlingen av och hjälpa församlingen på olika sätt. Tjänsterna är en uppgift som man får, en kallelse, en tjänstegåva som man får av Jeshua, som då ger till sin församling apostlar, profeter, lärare, herdar och evangelister. Sen är det olika kraftgärningar, står det här. Och jag skulle vilja använda ordet kraftverkningar, men kanske man skulle kunna översätta det som resultat. Det var en bibellärare som använde ordet resultat här. Det är alltså det som blir resultatet av det som anden gör genom nådegåvorna, och det som Herren Jeshua gör genom de olika tjänstegåvorna, alltså människorna som är givna till församlingen. Resultatet, det är kraftverkningar. Det är alltså det som Gud låter det bli, det resultat som Gud låter det bli av de här gåvorna som då ges genom anden och genom Jeshua. Men det står att Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Med andra ord, Gud har delegerat till Jeshua och till människor dessa förmågor då, men det är Gud i slutändan som står bakom alla de här verkningarna och resultatet utav det här. Det är så jag förstår de här tre verserna. Ska vi läsa från vers 7 och framåt. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig ges åt var och en, så att de kan bli till nytta. Det här är väldigt viktigt att titta på varje ord här. Det är alltså nådegåvor som det talar om, som anden uppenbarar sig genom eller i, och det ges till var och en. Här talas det om de som tillhör Messias församling, de som har kommit in i en andlig ett andligt liv som har att göra med uppståndelsen, fått del av uppståndelsekraften, fötts på nytt och fått del av en ny typ av tjänst som har att göra med uppståndelsetjänsten. De får var och en gåvor utav anden, så att det kan bli till nytta. Nyttan har att göra med relationen till församlingen och även utanför församlingen för att förmedla genom församlingen till världen det som kommer från Gud genom Messias då. Och sen tar han upp de här 9 olika manifestationerna eller gåvorna då. Men innan vi går in på det så ska jag nämna vad som ligger till grund för det här. Och det här är väldigt viktigt att förstå. När mästaren blev uppväckt från döden blev han insatt i himlen i en position av överste präst i det himmelska tabernaklet. I den positionen fick han blev smord och insatt som överste präst. Precis samma sak som hände med Aaron i öknen. När tabernaklet hade blivit färdigställt och prästerna hade blivit klädda så blev överste prästen och hans söner smorda till tjänst. Och varje detalj där i den tjänsten som tabernakeltjänsten talar om har att göra med den himmelska tjänsten. Enligt en annan typ av prästtjänst som har att göra med ett oförstörbart liv. Hebreerbrevet talar om ett oförstörbart liv som är grunden för den himmelska prästtjänsten. Och det oförstörbara livet fick mästaren när Gud väckte upp honom från döden. Då fick han ett oförstörbart liv. Och den prästtjänsten grundar sig på det här oförstörbara livet. Den prästtjänst som finns i den här världen som Gud instiftade genom Toran från Sinai, den grundar sig på en härkomst som kommer av Levi stam. Bara leviter och Arons ättlingar kunde tjänstgöra som präster i templet. Men den prästtjänst som finns i det himmelska tabernaklet har att göra med liv, ett evigt liv, ett oförstörbart liv. Och våran mästare var den första som blev uppväckt ifrån döden på så sätt att han fick det här oförstörbara livet. Han är förstlingen. Och han fick en tjänst som nu Hebreerbrevet talar väldigt mycket om enligt Malkitsedek eller Melkisedek. Och den tjänsten har att göra med den himmelska prästtjänsten. Så i och med uppståndelsen så invigdes ett himmelskt prästadöme. Och om du läser om hur Aaron blev invigd till präst så ser vi att han först blev klädd med de överste prästliga kläderna. Han fick olja på huvudet och salmen talar om hur oljan rinner ner i skägget ner på kläderna. Och vi kan jämföra då det här med den smordes kropp. Han blev insatt i himlen, fick överste prästliga kläder och blev smord med anden. Och anden kom ner över kläderna, över kroppen. Om vi säger att han är huvudet och sen är hans lärjungar kroppen som Paulus talar om. Det gör då att anden som gavs till honom när han insattes i prästtjänsten i himlen, den kom ner till jorden. Till resten av kroppen. Och det var det som hände i apostlagärningarna 2. När anden kom ner på ett alldeles speciellt sätt över dem som var samlade där i templet i Jerusalem. Och då kom de in i samma prästtjänst som överste prästen i himlen. Nu var inte Aaron, han var ju speciell överste prästen i tabernaklet i öknen. Hans söner fick inte överste prästlig tjänst utan de tjänstgjorde tillsammans med sin pappa i templet i det heliga. De frambar offer, de tände eld och gjorde olika saker och tjänstgjorde i templet. Och allt det här tyder och talar om en himmelsk prästtjänst. Så ju mer vi studerar om den tjänst som fanns i tabernaklet i öknen och i templet i Jerusalem, desto mer kan vi förstå den himmelska tjänsten. Och det finns otroligt mycket visdom här och mycket djupheter och mycket välsignelser som vi kan få del av. Det som är det viktiga för oss är att förstå att den som har fått del av uppståndelselivet har fått en prästtjänst i det himmelska tabernaklet. Det här är jätteviktigt att förstå det. Om du har fått del av uppståndelselivet, då har du det oförstörbara livet i ditt inre. Och i din ande kan du har blivit insatt i det himmelska. Du har fått en ande, du har blivit smord till tjänst. Och Lukas 24 talar om att ni ska vänta i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft ifrån himlen. Och det var ju innan andens utgjutande. Ni ska vänta på vad fadern har lovat. Han kommer att sända anden. Och ni ska bli beklädda med kraft. Den här beklädnaden, det har att göra med prästinvigningen. Så när anden kom i Apostlagärningarna 2 så blev mästarens lärjungar invigda till en prästtjänst i det himmelska tabernaklet. Och kunde tjänstgöra där. Hur tjänstgör man där? Jo, genom de andliga gåvorna som man får. Och det första man måste veta är att man tjänstgör i anden. Det är alltså en annan dimension. Det är inte en fysisk tjänstgöring utan en andlig tjänstgöring. Genom anden så är du insatt i den himmelska världen. Du sitter i Messias i den himmelska världen redan nu. Paulus talar om det flera gånger. Och där har du en uppgift att tjänstgöra inför Gud, ledd utav överste prästen. Han är den som tjänstgör i första hand, men du tillsammans med din mästare tjänstgör du i det himmelska tabernaklet. Och om man då jämför tabernaklet är facit till att förstå första Korinthierbrevet 12, 13 och 14. Om du studerar om allt vad som står där i andra Moseboken, när tabernaklet blev färdigställt, och tredje Mosebok också, hur de offrade och så vidare, så förstår du första Korinthierbrevet 12, 13 och 14. Och ju mer du känner till om detaljer i Toran, desto mer kan du förstå vad Paulus talar om här. Vi ska presentera det här tabernaklet. Jag har en bild här som ni kan se. Tabernaklet delas in i tre områden. Det är förgården som är 100 alnar lång och 50 alnar bred. Från öster till väster är det 100 alnar. Från söder till norr är det 50 alnar. Vi har tre dörrar in i tabernaklet. Det är tre nivåer. Först är det in till förgården. Och sen är det en ingång till själva huset. Tabernakelhuset. Och i det här huset finns en delning till, som är en dörr in till det allra heligaste, allra mest intima, det mest avskilda. Så det är tre dörrar. Lägg märke till att det är tre dörrar. Ingången till förgården, ingången till det heliga och ingången till det allra heligaste. De här tre nivåerna finner vi i Paulus undervisning om gåvorna på flera ställen. Och när vi förstår det, då förstår vi att vi har olika nivåer, olika höjder, eller vad ska jag kalla det, olika djupheter, olika nivåer av tjänstgöring i det här templet, det himmelska templet, tabernaklet. Nu finns det olika objekt i det här himmelska tabernaklet. Kom ihåg att Mose, när han var uppe på berget, det står skrivet att du ska göra allt på jorden i enlighet med den mönsterbild som du har sett i himlen. Så när vi då studerar det som Mose byggde i öknen, så vet vi att det finns något liknande i himmelen. För han gjorde en bild av himmelen här på jorden. Hur ser det ut i himlen? Titta i tabernaklet. Så ser det ut i himlen. Nu är ju inte himlens objekt som vi förstår det. Vi har bredd och höjd och längd och storlek och såna här saker. I himlen så är det andra dimensioner. Men ändå så uttrycks det som finns i himlen i våra dimensioner och våra referensramar, så att vi kan förstå det. Gud uttrycker det på det sätt så att vi kan på ett begripligt sätt få tag på de andliga verkligheterna genom dessa fysiska illustrationer, pedagogiska grepp som gör att vi får tag på det osynliga genom det synliga. Om vi nu tittar på tabernaklet så ser vi att det finns ett antal objekt här. Och om vi nu tittar på ordningen hur det presenteras i andra Mosebok, så är det viktigt att förstå att det börjar längst in. Det talar först om arken. Och det talas om locket på arken. Det talas om skådebrödsbordet. Det talas om ljusstaken. Det talas om altaret. Både ett guldaltare inne i det heliga och ett brons- eller kopparaltare ute i förgården. Och sen talas det om ett bäcken som är mellan altaret och den andra porten in i själva huset. Ni ser det på bilden här. Nu har jag ritat ut de här sakerna. Jag har inte skrivit vad det är, men ni borde känna till det här. Ni bör känna till och studera om det. Om du studerar om arken till exempel, så ser du att den är gjord av trä. Och träet är det som är materialet. Alltså arken är en låda. Och det var gjort av trä och den var överdragen av guld. Och om du tittar på locket på arken, så var det gjort av guld, som inget trä i det. Alla de här detaljerna är väldigt viktiga. Och ju mer vi studerar av de här detaljerna, desto mer kan vi förstå de olika andens nådegåvor. Det börjar med arken och nådastolen, som det heter, locket på arken. Och på samma sätt så i första Korinthierbrevet 12 så börjar också undervisningen om längst in. Så om vi tittar på texten där i första Korinthierbrevet, så ges nu vers 8. Så ges nu genom anden åt den ena att tala visdomens ord. Åt den annan att tala efter samma ande tala kunskapens ord. Här ordet samme är väldigt viktigt. För det kopplar samman visdomens ord och kunskapens ord till en enhet. Det här är arken och locket. Kunskapens ord är själva arken. Och visdomens ord är locket. Visdomens ord har inget trä i sig. Därför står det skrivet att den visdom som kommer ovanifrån är först och främst ren. Det var rent guld. Inget mänskligt i det. Trä symboliserar människan. Här var det bara guld i locket på arken. Kunskapens ord, det är ju arken då, lådan, och där inne la man stentavlorna som är kunskapens ord, det är Toran. Och den andra ges tro i samma ande. Nu ska vi titta på det här. Den grekiska texten här har ett ord som skiljer de olika gåvorna i grupperingar. Vi ska titta på de här grupperna. Det är väldigt intressant att se hur det har skrivits upp här. Och vi tittar i ordet en annan här. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap enligt samma ande. En annan, här är ett grekiskt ord som är heteros, som markerar en skillnad mellan det som stod innan och det som står efter. Så ord av vishet, ord av kunskap är en grupp. Sen kommer en dörr. En annan. Så kommer du ut på en annan nivå. I det här fallet du kommer ut längre ut. En lägre nivå. Och då kommer du till en gåva som heter tro. Genom samma ande. Och någon får gåvor av helanden. Genom samma ande. Någon får krafthandlingar. Någon får profetia. Någon får bedömningar av andar. Där har vi en grupp. Och sen kommer det här ordet igen. en annan. Det är Strongs ord G2087, heteros på grekiska, får olika slags språk. Någon kan uttyda språk. Jag har översatt det. Det är min egen översättning. Så om man läser själva texten i första Korinthierbrevet 12 så ser vi att det finns tre grupper. Det finns två dörrar här kan man säga. Mellan de olika två delningar. Första gruppen har två gåvor. Vishetens ord och kunskapens ord. Nästa grupp har fem gåvor. Tro, helanden, krafthandlingar och profetia och bedömningar av andar. Och sen nästa grupp har två olika gåvor, olika slags språk och uttydning av språk. Alla de här gåvorna är övernaturliga i sitt slag. Det är övernaturliga manifestationer av Guds ande vi talar om. Det är alltså inte normala saker man lär sig genom naturlig inlärning. Det här med olika slags språk, det är inte att man lär sig språk som att man studerar språk. Utan det är att man på ett övernaturligt sätt kan tala språk. Och på ett övernaturligt kan uttyda de här språken. Det är ett övernaturligt sätt att profetera. Ett övernaturligt sätt att bedöma andar. Ett övernaturligt sätt att förmedla krafthandlingar. Det är ett övernaturligt sätt att tro. Det är ett övernaturligt sätt att förmedla helanden. Det är ett övernaturligt sätt att få ord av vishet. Det är ett övernaturligt sätt att få ord av kunskap. Så vi talar alltså inte om naturliga förmågor. Det hindrar inte att dessa övernaturliga manifestationer opererar i det naturliga. För det är ju så anden fungerar. När andens gåvor kommer så kommer det övernaturliga in i det naturliga. Därför så har vi åtta trådar i tzitziten. Ska se om jag kan visa den här. Den här hörntofsen ni vet då, som man har i den judiska klädnaden. Här finns det åtta trådar. Sju trådar är vita och en tråd är blå. Sju trådar talar om det naturliga, för sju talar om skapelsen. Och åtta, det blir den åttonde, det är det övernaturliga. Så när den här blåa tråden som är en bild på himlen kommer samman med de andra vita, sju som är en bild på den här skapelsen, så betyder det övernaturliga som kommer in i det naturliga. Och då säger han, när ni ser det här, när ni ser den här blåa tråden, så ska ni komma ihåg alla de bud som jag har gett er och inte springa efter era ögon. Med andra ord, Toran som gavs, det är det övernaturliga som kommer in i det naturliga. Och när vi har Toran idag, vi har en bokrulle, vi har djurhud, vi har text som står skrivet, vi har träpinnar i, allt är naturligt, men det är övernaturligt, det som står skrivet, det är övernaturliga, har kommit in i den naturliga världen. På samma sätt är det med alla andens gåvor. Det är det övernaturliga som kommer in i det naturliga och förmedlar i den naturliga världen det som är övernaturligt. Om vi nu går tillbaka till den här bilden i tabernaklet i öknen, så ska vi sätta de här sju, nio olika manifestationerna av anden vid de olika objekten i tabernaklet. Vi sa att ord av vishet, ord av kunskap, det är arken och locket. Locket är vishet, kunskapen är själva lådan. Sen har vi en delning. Och utanför där så nämns tro. Och likadant så är det i texten om du läser i andra Mosebok. Vilken ordning det kommer där. Hur Mose blev befalld att han skulle tillverka de här objekten. Så är det precis samma ordning som Paulus har. Tro, det är bordet. Och de här bröden som ligger på bordet. Det är två olika typer av övernaturliga gåvor. Gåvor av helanden. Och det står faktiskt i plural. Det står helbreida görelsernas gåvor i grekiska. Två gånger plural. Det är alltså inte bara en gåva. Det är flera olika gåvor av helanden. Och som jag förstår det så behövs det flera olika typer av gåvor beroende på olika typer av sjukdomar. Och då har vi alltså en rad av bröd där som står på bordet. Kom ihåg när man frågade mästaren om han kunde hela sjuka. Han säger att brödet ska ges till barnen. Och det är alltså helande. Men också befrielse från onda andar. Det är brödet som ges. Krafthandlingar, som det står i den grekiska texten. Eller kraftgärningar. Det är inte en kraftgärning, utan det är flera stycken. Därför så har vi 12 olika bröd som ligger på bordet här. Bordet motsvarar tron. Tron presenterar, alltså, du har alltså en grund för att kunna fungera i helandets gåvor och i kraftgärningarnas gåvor. Det måste ligga på någonting som är tron. Tron är det som håller upp dessa gåvor. Och det är det som ger mat till folket. Det är det som försörjer, det tillfredsställer och förmedlar Guds nåd och ynnest till folket genom de här gåvorna. Mitt emot står en ljusstake på södra sidan i tabernaklets heliga. Och den består av två saker. Själva hållaren kan man säga, som är ett träd. Det är ett mandelträd som håller upp 7 ljuslampor. Lamporna av guld. Och hela ljusstaken var guld. Så det är två saker. Själva ljusstaken och lamporna som satt på ljusstaken. Det var ju 7 stycken lampor. Det var den 7-armade ljusstaken. Själva ljusstaken motsvarar andebedömningar, som det står i den grekiska texten. Det är alltså pluralform. Det är flera stycken olika man bedömer. Det är alltså flera olika typer av bedömningar av andar. Inte bara en sak. Ovanpå den här ljusstaken står det 7 lampor. Och de här 7 lamporna motsvarar profetia. Det finns många detaljer man skulle kunna ta upp om var och en av de här sakerna. Det som man kan säga så här. Andebedömningar håller upp profetian. Med andra ord, om det kommer en profetia, det vill säga ett budskap ifrån himlen, så måste man ha andebedömning för att kunna veta om det här är äkta eller inte. Man måste pröva andarna. Man måste pröva profetian och bedöma om det här är från Guds ande eller från andra andar eller annan inspirationskälla. Människans egna påhitt och så vidare. Och den som har andebedömningar kan lyssna på en profetia och säga det här är rent, det här är inte rent. Han kan bedöma. Och även om du själv får en profetia att förmedla, så behöver du andebedömning för att veta, är det här mitt eget påhitt? Är det här från en ond ande? För det kan komma in inflytande från andra andar i luften som gör att man vill uttala saker som kanske inte alls är riktigt. Och då behöver man andebedömningens gåva för att kunna urskilja om det här är riktigt eller från Gud eller inte. Och se till att det är äkta då. Därför så får inte heller ljusstaken ha något trä i sig. För det ska bara vara rent. Profetia måste vara ren. Får inte vara uppblandat med mänskliga idéer och tankar. Profetian har ju alltså ljuslågor. De här 7 ljusstakarna, eller förlåt, 7 lamporna som satt på ljusstaken, tändes ju varje kväll. Översteprästen tände, skulle brinna hela tiden. Och elden har ju 2 karaktärsdrag. Den har ljus, den skickar ljus. Den skulle skicka sitt ljus framåt mot det allra heligaste, står det skrivet i Andra Mosebok. Alltså profetian måste föra vidare in till en högre nivå. Profetian pekar framåt, ger ljus åt området i det allra heligaste. Den andra saken som profetian gör det är att den ger värme, alltså elden. Och om du ser i skrifterna så ser du att profetian delas upp i två grenar kan man säga, eller två typer av, den uppenbarar sig på två sätt. Dels genom att den ger ljus, den uppenbara hemligheter, den talar om det som inte normalt man förstår och pekar fram emot någonting, kan ge information om saker som kommer att hända och så vidare. Det är ljus, men den är också en typ av eld. Och därför står det skrivet att man profeterade med ett harpor och pukor. Och David profeterade ju med sin harpa. Och så han hade sån kraft i sin eld när han profeterade, så att en ond ande får ut ur kung Shaul. Och han behövde inte sjunga, det står ingenting om att han sjöng. Utan han spelade profetiskt. Och den profetiska anden hade eld som drev ut en ond ande ur kung Saul. Det talar också om att så ofta harpospelaren spelade så kom Herrens ande över Elisa. Och han kunde profetera. Så det finns alltså en inspiration. Profetia är inte bara att ge ljus, men det är också att inspirera och ge eld och kraft i det som förmedlas då. Här finns mycket att tala om. Sen har vi, om vi går ut i den yttre delen av tabernaklet som är förgården, så har vi altaret där och bäckenet. Alltså bäckenet var ett som ett kar med vatten. Det talas inte mycket om bäckenet i Toran. Och det talas inte heller så mycket om uttydningens gåva i de apostoliska skrifterna. Det talar desto mer om altaret. Väldigt mycket talas om altaret. Du har två altare i tabernaklet. Och altaret är ju en bild på bönen, överlåtelsen. Du har två typer av bön här. Du har bön med tungorna, din tunga. Du talar i tungor som är bön med anden. Och du har bön i det heliga som räknas som bön med förståndet. Ju närmare du kommer det inre i tabernaklet, desto mer förstånd får du. Ju längre ut, desto dunklare är det. Ju längre in du kommer, desto ljusare blir det. Det finns Guds shekhina där inne. Där har du bara Guds närvaro som ger ljus. Ute i tabernaklets förgård finns det en eld som människor måste tända hela tiden. Och där ser människor till att den elden kom ju från himlen första gången. Nu sa jag fel. Människor ska inte tända elden, men de ska lägga på ved på elden så att den hålls brinnande ständigt. Den elden fick inte slockna. Första gången kom ju den elden från himlen. Och så skulle man då lägga eld på den, lägga ved på den så att den hölls brinnande hela tiden. Men det här var så en mänsklig aktivitet som gav den här elden i förgården. När du kommer in i det allra heligaste så är det ingen människa som skapar elden där, utan, eller ljuset där, utan det är Guds närvaro, hans molnstod som fanns där och gav ljus i det allra heligaste. Är du i det heliga mitt emellan så var det bara överste prästen som fick tända den här elden som fanns där. Det fanns två typer av eld i det heliga. Ena sidan elden på altaret, på guldaltaret som fanns där. Det skulle tändas rökelse. Och då tog man kol ifrån altaret i förgården och förde in i det heliga. Och så la man rökelse på och tände det. Det var ju en typ av eld. Det var inte så mycket ljus, men i alla fall lite eld. Men det som gav mest ljus i det heliga, det var ju ljusstaken. Och det var ju gjort av olja från oliver som skulle då brinna hela tiden. Man tände det på kvällen så att det brann på natten. Men det alltså symboliskt så ska det brinna hela tiden. Men på morgonen så rengjorde överste prästen just den här ljusstaken. Och det var själva Aron som hade ansvaret bara för ljusstaken. Det var hans uppgift. Ingen annan präst fick ha den här uppgiften. Utan bara överste prästen. Och där har vi ju då eld som också människan jobbar med. Men ju närmare du kommer, ju längre in du kommer, desto mer blir det bara ljus ifrån Gud, från himlen. Så när du är här ute och talar i tungor så är det ett sätt att tala utan att förståndet får sin del av det. När du är inne i och talar ord av vishet och kunskapens ord så har förståndet väldigt mycket med det att göra. Så du ser här, det är alltså som en kil kan man säga. Ju längre in du kommer, desto mer ljus blir det och desto mer uppenbara så blir det och desto klarare blir det och desto mer förstår du av det som händer. Det innebär då att den som talar i tunga, han är allra längst ut när det gäller förståelsen utav uppenbarelsen från himlen. Om man nu ska komma närmare ljuset och förstå lite mer. När man talar i tunga förstår man väldigt lite med förståndet. Det står, Paulus säger att jag talar i min ande hemligheter. Men mitt förstånd får ingen frukt i mitt förstånd. Jag begriper inte vad jag säger. Och de som lyssnar förstår inte heller. Och därför om jag då ska tala offentligen, så att om jag är inför andra och ska tala i tungor, så måste det finnas någon som uttyder det här. För då kan de förstå det. Ser du det? Uttydningen, det är ju bäckenet, och då är det närmare det allra heligaste. Ju närmare det allra heligaste kommer, desto mer förstånd och upplysning får du av det som händer i anden. Så därför så är det grupperat på det här sättet. Nu talar vi om att det fanns tre portar in i tabernaklet. Vi har den porten som leder in i själva förgården. Och sen har du porten som leder in i det heliga eller det avskilda. Och sen har vi porten som leder in i det allra heligaste eller det mest avskilda. I första Korinthierbrevet 14 talas det om de här tre portarna. Ja, det gör det i 14 men också 13. Och vi ska titta på de här texterna. I 13 och 1 han säger, om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek så vore jag endast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Det här är också väldigt intressant. Nu då kan jag ju ställa frågan här. I vilket område i tabernaklet opererar man när man talar människors och änglars tungomål? Man är i förgården. Här på altaret. Man offrar kött. Din tunga är ju kött. Du offrar det på altaret. Du ställer din tunga till Herrens förfogande och låter hans ande verka genom din ande så att du kan uttala med din mun på ett fysiskt sätt det som finns i din ande som är inspirerat av Guds ande. Då talar du i tungor. Och det finns enligt Paulus här två sätt att tala i tungor. Du talar människors språk eller änglars språk. Men du är fortfarande i förgården. Det är den första dörren, tungotal. Övernaturligt tal i andra språk för egen uppbyggelse. Sen så kommer det vers 2 här. Om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap. Om jag hade tro så jag kunde flytta berg men inte hade kärlek så vore jag intet. Nu är vi inne här i de andra två dörrarna här. Nu har han blandat ihop de här. Det är inte riktigt klart just ordningen här. Men han är alltså inne i huset här och pratar, säger Paulus, eller i vers 2 då. Profetia, det har vi ju i det heliga. Och visste alla hemligheter. Jag skulle nog vilja säga att det är... Det kan vara profetia. Det kan också vara... ord av kunskap han talar om här. Och om jag hade tro, här har vi ju tro bordet här på andra sidan, ser du det? Så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så borde jag intet. Den här indelningen ser vi starkare i kapitel 14. Han säger så här: var ivrig att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Varför säger han att profetians gåva är väldigt viktig här? Jo, för om du talar i tunga så befinner du dig i altaret eller i förgården där altaret är. Om du talar i tungor och kan få uttydning om någon typ av förståelse för det du säger, då är du närmare själva huset. Men du är fortfarande i förgården. Men om du får profetia, och profetia är inte bara ljuslamporna på ljusstaken, utan profetia är hela området, det heliga. Så därför är dörren in till det heliga, det är profetian som du ser på bilden här. Själva porten eller täckelset eller det förhänget som går in i huset, själva tabernakelhuset, heter också profetia. Profetian öppnar upp för alla de andra gåvorna längre in. Du måste gå genom porten för att komma åt dem här. Du måste ha profetians, någonting av profetians gåvor för att fungera i tro. I den här övernaturliga tron. För att göra kraftgärningar, helande gåvor, andebedömningens gåva, kunskapens ord och visdomens ord. Allting beror på mått av profetia som du har fått. Så därför är profetia det som öppnar upp för alla dessa andra gåvor som finns längre in. Därför säger Paulus framför allt att ni ska profetera. Till den som talar i tungor, han talar inte för människor utan för Gud. Ingen förstår honom ju. Han talar i ande hänryckning eller i anden hemlighetsfulla ord, med andra ord oförståeligt för förståndet. Men den som profeterar, han talar för människor. De till uppbyggelse och förmaning och tröst. Så här sa tungotalet, du befinner dig i förgården, och profetia, då kommer du längre in. Lägg märke till att förgården är det största området i tabernaklet. De allra flesta människor talar i tungor. Och profetia är svårare att få tag på, det är smalare väg. Det är en högre nivå. Och därför säger Paulus, jag skulle vilja att ni alla talar i tungor i vers 5 här. Jag skulle väl vilja att ni alla talar i tungomål, men ännu hellre ville jag att ni profeterade. Den som profeterar är för mer än den som talar i tungor eller talar tungomål, om nämligen den senare inte därjämte uttyder sitt tal så att församlingen får någon uppbyggelse. Det vill säga, talar du tungor så är du i förgården. Du har inte kommit upp till nivån den heliga och inte heller det allra heligaste. Därför är profetian så viktig. Vi kan gå in lite längre fram i kapitel 14 här. Vi ska se de här tre områdena igen här. Vi ska läsa i vers 27. Nu talar han om i församlingen, när man samlas i som möte då, som församling. Vill man tala tungomål så må för var gång två eller högst tre få tala. När ni samlas två eller tre får tala tungor då inför andra. Alltså det finns olika typer av tungotal. Tungotal man talar för sin egen uppbyggelse, men tungotal man också talar inför andra. Om jag talar inför andra, då måste jag ha någon som uttyder det jag säger. Annars så talar jag i luften och det blir ingenting som kan uppbygga de andra. Det är för lite ljus. Vill man tala tungomål så må för var gång två eller högst tre få tala. Och av dessa en i sänder och en må uttyda det. Det är första, nu är vi i förgården. Då har vi gått igenom den första porten in i förgården. Nu är vi alltså inne i den himmelska tjänstgöringen i tabernaklet i himlen när vi talar tungor och uttyder det. Vi är fortfarande i förgården där i himlen. Är ingen uttydare tillstädes, om det inte finns någon som kan uttyda, så må de tiga i församlingen och tala bara för sig själva och för Gud. Av de som vill profetera, nu ser vi här nästa port, profetia. Av de som vill profetera må två eller tre få tala, och de andra må döma om det som talas. Lägg märke till hur viktigt det är att andebedömningens gåva fungerar i församlingen när man lyssnar på en som profeterar. Man kan inte svälja allt som sägs, utan man måste ta reda på, är det här äkta eller inte? Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, då må den första tiga. Med andra ord, är det någon här som är i församlingen nu, som sitter i mötet här, som får, som är i den inre, i det inre mest avskilda, i det allra heligaste, har kommit in genom porten uppenbarelse, får ord av vishet eller ord av kunskap, då ska den som profeterar vara tyst. Varför det? Jo, för här finns mer ljus. Här finns mer uppenbarelse och klarhet och ljus av vad Gud vill säga för det här tillfället. Här ser vi alltså klart de här tre nivåerna. Tungotal, profetia och uppenbarelse. Tre portar. Om vi nu tittar på själva altaret här, så hittar vi bön med anden i förgården. Det är alltså när jag talar i tung och då ber min ande. Men det finns en annan form av bön som inte är i anden på så sätt. Naturligtvis i anden, för vi är alltså i det andliga tabernaklet hela tiden. Vi är alltså i himlen och tjänstgör. Men det finns en bön som inte är enbart i anden, får vi säga så här, eller tungotal, utan med förståndet. Förståndet kopplas in, det andliga förståndet i det heliga kopplas in när jag tjänstgör vid guldaltaret. Guldaltaret är ju där man tänder rökelse. Prästerna gick in där ständigt, morgon och kväll, två gånger om dagen, och tände rökelse på guldaltaret som stod mitt i det heliga området, i det heliga där. Och Paulus tar upp de här två typerna av bön i 1 Korinthierbrevet 14, vers 15. Vad följer då här av? Jo, jag ska väl, alltså visserligen, jag ska ta det med Svenska folkbibeln. Jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Lägg märke till att bön i anden kommer först. Det är du när du är i förgården och sen går du vidare och kommer in i bön med förståndet här. Att mer ljus, mer kunskap, mer förstånd. Ju längre in du kommer, desto mer kunskap så får du. Får del av i ditt förstånd vad som händer i anden. Och jag behöver alltså be på båda sätten. Jag behöver offra på kopparaltaret där ute i förgården. Jag behöver tala i tungor. Jag behöver sjunga i tungor. Men det räcker inte i min andliga tjänstgöring. Och i församlingen här också då. Utan vi behöver alltså komma längre in. Och röra oss i det här profetiska området i det heliga. Där det finns en typ av bön med förståndet. Som är sammankopplat med profetia. Jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden. Jag vill också lovsjunga med förståndet. Så här ser vi alltså själva facit och hela det, den miljön i vilken Paulus undervisar om de här olika gåvorna. Om vi går till tabernaklet så hittar vi allting där. Jag tänker stanna här nu och lämna plats för frågor. Och sen ska vi fortsätta med det här ämnet nästa vecka med Herrens hjälp. Jag undrar om har ni några frågor så kan vi ta dem här nu.
Jag har en fråga.
Mm.
Hur kan man urskilja anden eller profetiens ande?
Ja. Det är alltså en övernaturlig förmåga att ha. Du har en känslig ande att kunna bedöma vad som är det. Du bara vet att det här är rent. Du känner det på det. Jag skulle vilja uttrycka det så att det är en känsla i första hand. Men det är inte en känsla, utan det är en uppenbarelse som påverkar känslan. Du känner att det är rätt, kan man säga. Jag kan, om vi ska ta lite praktiska exempel.
Det beror inte bara på.
Fortsätt.
Jag tänkte på så att det beror inte bara på förståndet. Det beror också på känslan man har.
Ja, det alltså, nu talar vi om vi är inne i profetians område där vi får alltså ifrån Herren får vi bedömningsförmåga att känna att det här är rätt och fel. Det är alltså inte en intellektuell bedömning utav det som sägs. Det är inget vi ska förkasta naturligtvis, men när vi är i de här nivåerna, de andliga nivåerna, så bara vet man vad som är rätt. Det är alltså en koppling med Guds ande där det bara sitter där. Du vet att så är det. Och det jag kan säga då, låt oss ta ett praktiskt exempel. En människa kommer fram till dig och profeterar över dig och säger, så säger Herrens ande till exempel. Eller kanske inte använder den formen, utan bara säger det här och det här och det här, så ligger det till. Och du står där då och får det här budskapet, och så ska du bedöma om det är rätt eller fel. Om du är andlig och har bedömningsförmåga, så ska det budskapet du får utifrån stämma överens med vad som finns i ditt hjärta. En sann profetia, för det mesta ska jag säga här, bekräftar någonting som du redan har inom dig. Guds ande i dig säger någonting, och det som kommer utifrån blir en bekräftelse på det. Och då kan du ta emot det som sägs utifrån. Men om du känner i ditt hjärta, nej, jag är inte säker på att det här är, liksom det blir oro på något sätt på insidan. Det stämmer inte. Det är någonting som inte är, harmoniserar inte. Jag har inte frid i mitt inre när jag tar emot det här. Då har du en bedömningsförmåga som säger att akta dig för det här. Det här är inte rent och inte rätt. Det var en person som kom fram till mig en gång och sa, så säger Herren, du ska göra det och det och det. Och då sa jag till den här personen, gå och säg till den Herren att om han vill att jag ska göra någonting, så kan han väl säga det till mig istället för till dig. För jag hade ingen bekräftelse i mitt hjärta på det som profeterades över mig då. Och då tog jag inte emot det. Jag stod emot det här. För det blir en typ av manipulation. Trolldom istället då. Men om nu det kommer en person vid ett annat tillfälle, så kom det en person och sa till mig, du står i en situation där du kommer att ta ett väldigt viktigt beslut. Så sa den personen till mig. Och det blev för mig en bekräftelse, för jag hade i mitt hjärta, ska jag ta det här eller inte? Är det rätt? Är det Gud eller inte? Så fick jag det utifrån som bekräftade det som jag hade i mitt hjärta. Och då tog jag emot den här profetian. Och då blev det en hjälp för mig, en uppbyggelse och en vägledning för mig att ta det här beslutet. Och det beslutet var faktiskt att gifta mig med min nuvarande fru. Sen så är det ingenting som hindrar att man genom sitt sinne och förstånd och förnuft testar profetian utifrån skrifterna. Och det här är ju också en viktig sak. Du kan ju aldrig någonsin ta emot en profetia som går emot det som getts av Guds ande i de profetiska skrifterna från Moseböckerna och framåt. Så är det, Guds ande är ju inte motsägelsefull. Han kan ju inte gå emot sig själv. Om Guds ande har inspirerat de profetiska skrifterna, så kan ju inte Guds ande säga någonting annat. För då är det ju en annan ande. Guds ande är ju en och sann och ren och inte motsäger sig själv. Så om någon kommer och säger, nu ska vi offra till Oden, så är det ju helt klart att begripa det, att det här är inte från Gud, för att skrifterna förbjuder oss att offra till någon annan gud än Israels gud. Det var ett väldigt kraftigt exempel, men för att vi ska, i det här fallet kan vi ju bedöma väldigt enkelt. Vi behöver ingen andebedömningens gåva, övernaturlig bedömning i det fallet, för vi kan läsa innantill vad som är rätt och fel. Och den typen av bedömning är också viktig. Men när vi talar om andebedömningens gåva eller andebedömningar, så är det en övernaturlig förmåga att kunna detektera, alltså uppfatta och snappa upp vad som är rent och vad som är orent i anden. Och det kan också vara att du kan urskilja när det finns demoner, orena andar som verkar på, över eller i eller genom olika människor. Och kunna så befria människor från orena andar. Det hände en gång, för första gången jag såg en person i Centralamerika. Så när det var faktiskt i Sydamerika var det. Första gången jag såg han var ledare i en församling. Så såg jag i hans ögon någonting som gjorde mig orolig i min ande. Och det här var alltså inget naturligt, utan det var något övernaturligt. Och jag sa det till en av hans medarbetare. Han har orena ögon, sa jag. Och det här var alltså övernaturligt. Gud uppenbarade för mig. För hur kan man se det i ögonen? Ja, okej. Okay. Det kanske går att se fysiskt på något sätt. Men i det här fallet så var det någonting övernaturligt. Och när det kom fram till den här ledaren så blev han förkrossad. För han jobbade med en synd som han hade. Han hade gått in på internet och tittat på pornografiska sidor. Och han hade alltså problem med sina ögon. Han hade orenhet i ögonen. Och när han då bekände det här som synd, bad om förlåtelse och befrielse. Vi la händerna på honom och band upp den här andemakten i hans liv. Och så kom han tillbaka efter något år, om jag minns rätt. Så fick jag kontakt med honom igen. Han var på besök i där vi var då, men han bodde i Argentina. Och så åkte han tillbaka till Argentina och sen hörde vi av honom ett år senare och han sa att då blev jag befriad ifrån den lasten. Jag har inte syndat med mina ögon sedan dess. Så att det var en typ av kanske profetia, kanske andebedömningens gåva i det här fallet, att någonting såg jag i hans blick som var orent. Och det hjälpte honom. Och det var ju underbart att kunna fungera på det sättet och få en människa befriad på det sättet också. Det finns många, många olika exempel vi kan ta om de olika gåvorna, hur de fungerar. Så att vi har tid. Har ni fler frågor?
Det finns en skriven fråga.
Jag tänkte fråga Ketley Point.
Ska vi ta den skrivna frågan först? Jag har en fråga som inte direkt rör ämnet, men kanske mer har med bedömning att göra. Är det fel att bära Davids stjärna som ett smycke om halsen? Jag ser att den ofta också används i sammanhang som exempel hinduism och bland frimurare. Ja du, vad ska vi svara på den frågan? Allt vad Gud har skapat är gott om det används på rätt sätt. Allt vad Gud har skapat som är gott kan också användas ont. Stenar är goda, men de kan användas till att kastas på folk och skada människor. Men du kan också bygga ett hus med sten. Och en stjärna kan ju användas på ett eller annat sätt. Så frågan är, hur används det? Och vad är den bakomliggande anledningen till att den används på ett eller annat sätt, kan man väl säga. Och då skulle jag vilja, om du för över till Davids stjärna, det är alltså två trianglar som är ihopsatta till en stjärna. Det är en ganska naturlig bild. Den finns i snöstjärnor, den finns i bikupor, den finns i naturen på många, många olika platser, många olika ställen. Så att det är alltså en Guds symbol som finns inbakad i skapelsen. Så att den skulle ha någon okult påverkan eller så, det kan jag inte acceptera. Däremot så kan jag acceptera att den används i sammanhang som inte har med renhet att göra. Och frågan är då, om man nu sätter Davidsstjärna runt halsen, vad betyder det för dig? Vad är det för koppling, vilken koppling har det i ditt fall? Det sägs att David hade det här tecknet på sina sköld, på sina krigares sköldar, och även Salomo ett liknande tecken då. Nu vet jag inte hur mycket det här stämmer med den historiska verkligheten. Arkeologin får väl visa det med tiden. Men den här Davidsstjärnan har använts inom massor med olika sammanhang, både rena och orena. Så jag skulle vilja säga att jag upplever inte det på så sätt inspirerat av onda andar, utan det är en naturlig struktur som kan användas för det goda och för det onda. Ja.
Ketil, jag skulle vilja lyfta upp det på en högre nivå och säga att i Sverige idag är det en gudstjänst att bära Davids stjärna.
För då visar man sitt stöd för det judiska folket.
Ja, för vi har en situation i Norden idag där judar avråds från att bära judiska attribut på grund av de konsekvenser det kan få med sig. Och vill man då bära den här och visa att jag står med det judiska folket, då är det i sig en gudstjänst.
Ja, om man inte då riskerar att bli lynchad eller skadad utav det.
Det är den bedömning man måste göra själv om man är beredd till det. Är man bara medveten om vad det innebär. Sen står det ju i femte Mosebok att trolldom båtar föga mot Jakob.
Samtidigt så om man har symboler som är kopplade till den ockulta världen så påverkar det ju en själv.
Men jag
kan inte under de åren som jag har läst om det här och sett olika vinklingar, jag kan inte säga att det här är en självklar koppling till den ockulta världen. Lägg märke till att när den används inom i ockulta sammanhang så är det ofta en ring omkring den. Men det du har runt halsen, det är ju inte inne i en ring, utan det är bara bara de två trianglarna så att säga.
Och ser man den verklighet som är, så är den så intimt sammanknippad med den judiska världen så att det är där den primärt placeras.
Ja. Titta på den här gula judestjärnan som Hitler satte på judarna under den tiden, så är det ju alltså en koppling. Och hur den nu har använts historiskt sett kan man ju då diskutera, men från och med Hitler-Tyskland och framåt så är den direkt kopplad till det judiska folket. Vilket gör att har man det på sig så är det ett stöd och en lojalitet och en solidaritet till det judiska folket. Och en proklamation i andevärlden att vi står för Israel och hans messias. Om man nu ser stjärnan också som den stjärna som skulle komma ur Jakob som Biljan profeterar om, så talar de om messias. Så Davidsstjärnan är alltså en proklamation om att jag tror på Messias, han kommer. Det kommer att komma en stjärna som kommer att regera över Israel och hela världen, och vi väntar på honom. Så att en väldigt stark proklamation i andevärlden.
Andliga gåvor inom konst.
Om det finns andliga gåvor inom konst. Ska vi gå tillbaka då till tabernaklet och titta på en man som heter Bezalel. Har du talat om honom?
Nej.
Vi ska titta i andra Mosebok 31 och 2. Det står det så här. Så jag har kallat Bezalel, står det i den svenska översättningen. På hebreiska det är Bezalel, Metzadik. Son till Uri, son till Hur av Judastam. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar, till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, kortligen till att utföra alla slags arbeten. Och så jag har gett honom till medhjälpare Oholiab, Achisamax son av Dans stam, och åt alla era konstförfarna män har jag gett vishet i hjärtat. Dessa ska kunna göra allt vad jag har befallt dig. Uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, nådastolen därpå, alla uppenbarelsetältets tillbehör, bordet med dess tillbehör, den gyllene ljusstaken med alla dess tillbehör, rökelsealtaret, brännoffersaltaret och alla dess tillbehör, bäckenet med dess fotställning, de stickade kläderna och prästen Arons alla heliga, andra heliga kläder och hans söners prästkläder. Och till slut smörjelseoljan, den välluktande rökelsen till helgedomen, de ska utföra sitt arbete i alla stycken som jag har befallt dig. Så det är ett stort ja på den frågan.
Mm. Okej. Okay. Tack så mycket.
Och det innebär alltså en människa som är konstutrustad, konstnärsutrustad i sin födelse. Det kan vara dels genom att med former, med färger. Det kan också vara i musiken, det kan vara i poesin, i språket. Olika områden där man kan vara begåvad. En sådan människa har en naturlig gåva från Herren. När anden kommer över det här så förstärks den naturliga gåvan till att uttrycka också övernaturliga saker i det naturliga som man redan har.
Mm.
Och den här Bezalel och Oholiab och de andra konstförfarna männen, de hade en naturlig gåva, men de fick också Guds ande och en övernaturlig visdom och förstånd att veta hur de ska utföra arbetet vid helgedomen, vid tabernaklet. Så de fick alltså en andlig utrustning utöver sin naturliga konstutrustning.
Det är som allting annat att det beror på vad man använder sin talang till, om man säger så.
Mm.
Använder man den i ondens tjänst eller använder man den i Guds tjänst? Eftersom jag har fått det, så kan det inte vara något fel.
Precis.
Och det är en, alltså det är en gåva ifrån den evige.
Mm. Okej.
Okay. Jag kommer ihåg att vi var tittade på ett konstmuseum i Spanien en gång. Och det var alltså konstverk, som jag vill understryka, konstverk, konstiga verk. Och det var former och färger som gav obehag och olust. Och jag blev illa berörd av, när jag gick ut från det här museet eller konstutställningen. Jag var mycket illa berörd i mitt inre. Och jag blev inte, det var inte harmoni, alltså budskapet i den här konsten var alltså nedbrytande för min själ. Då har alltså de här människorna som har fått en utrustning av Herren att kunna uttrycka sig i olika former, färger och så vidare i konsten, använt sin gåva till den ondes tjänst och uttrycka onda andars inflytande, och det påverkade de som såg den här konsten. På samma sätt är det ju med det som Herren har gett den här personen för det goda. Så när man ställer sig i det godas tjänst, så kan det alltså förmedla Guds ande till människor som ser eller hör eller betraktar då det här som den här personen har förmedlat då. Vi har en skriven fråga här. Vad är profetisk kunskapen tänkt att vara gällande vår personliga framtid? Gäller den bara i stort eller är det också mer personlig hjälp? Det är båda delarna. Båda delarna. En profetia kan vara riktad till en kontinent, kan vara riktad till en stad, kan vara riktad till en familj, kan vara riktad till en person. Så att det är alltså beroende på de behov som finns. Om man nu tänker sig att vi är alltså i ett familjeförsamlingssituation här. så finns det olika behov. En del människor behöver rådgivning och där kan profetia hjälpa i på ett personligt plan att hjälpa en människa att komma rätt. Sen kan det i det fall vi ser ju apostlärningarna, det var ju en Agabus som du talar om. Han band ju Paulus med hans bälte och sa så säger den helige ande. Den som äger det här bältet på samma sätt kan han bli bunden i Jerusalem. Och så blev det ju, Paulus blev bunden i Jerusalem. Och sen talar han också om att det skulle komma en hungersnöd över hela landet. Och den kom ju längre fram under Claudius tid. Och då beslutade folket i diasporan att de skulle samla ihop pengar och skicka till de troende i landet Israel. Så att profeten talar om en hungersnödssituation som skulle komma. Och det har vi också i förra veckans parasha. Vi om Josef som fick drömmar. Det var profetiska drömmar som talar om 7 fina år och 7 svåra år i Egypten. Farao fick drömmarna och Josef uttydde dem. Så det var profetiska drömmar om ett helt lands situation. Och det är lite större typer av profetier. Men så finns det också profetier på det personliga planet. Helt korrekt. Och vi behöver det. Och vi behöver söka det här. Och vi behöver vara känsliga. Dels för våran egen situation. Och dels för att kunna hjälpa andra. När vi upplever att vi ska säga någonting till någon annan. Herrens andes vägnar. För då kan vi bekräfta någonting som de redan känner i sitt hjärta. Och kom ihåg att en profetia, för låt oss säga 99,9% av fallen, så måste en profetia när det gäller på personligt plan bekräfta något som någon annan redan känner. För annars förvandlas profetior till manipulationer och trolldom. Så när man då frambär en profetisk hälsning, så måste den som tar emot det känna av i sin egen ande om det här stämmer med mitt inre. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag kan inte nog poängtera det här, för annars blir det väldigt farligt. Profetia ska bekräfta det som finns i ens hjärta.
När man lyssnar till en profetia, falsk eller icke falsk, så upplever jag som så att här om den är rätt eller fel. Alltså jag upplever det här är rätt, men jag är lite osäker på min bedömning. Alltså bedömer jag rätt, så att säga.
Mm.
Och det är en utväg också att vi kan se. Vi kan ju lyssna till någon annan. Hur ser du på den här profetian? Jag har flera exempel just i vår familj då. Så att, Rut och jag och även Kristel upplever att det här är rätt, men det finns också andra profetier som man lyssnar till som man säger det kan inte vara riktigt, det är inte rätt.
Mm.
Och man kan tänka sig att andras bedömning som man vet är andliga kan bekräfta sin egen tro på profetierna.
Mm. Därför så står det ju i första Korintierbrevet 14 att profeterna ska tala, som profeter ska 2 eller 3 tala och de andra ska, församlingen ska bedöma det, står det där. Se om jag hittar det här.
Annat är att om ni inte får en bekräftelse som du säger, Keter, som är jätteviktig, att man stoppar undan den i sin ande. Är det så att det är Hashem, så kommer man att lyfta tillbaka den så länge man agerar ärligt inför honom.
Ja, Det är sant.
Men, man det kan vara så att just nu kan jag inte ta emot den, men att i ett senare skede så kan jag göra den när tiden kommer.
Mm. Absolut. Och här finns också några nycklar, vänta lite grann. I första Korinthierbrevet 14 och 29 står det så här: av de som vill profetera må två och tre få tala, och de andra må döma om det som talas. Bedöma, utvärdera. Och här står det de andra, det är inte den andra utan de andra. Här har vi ett kollektivt bedömande av det som talas. Här hjälps man åt att bedöma det som sägs. Och sen det du sa Petrus, jag vill också understryka det. Det finns en del profeter som säger Herren sa till med det och det. Och sen när det hände längre fram så står, då förstod jag att det var Herrens ord. Det är en sak att du lägger det på hyllan, men när du ser att det uppfylls, då förstår du att det var faktiskt Herren som talade då. Trots att du kanske inte då var övertygad om att det var han. Ett annat sätt att förstå det är att man det står att Herrens ord är att man har det står att Herrens ord är renat 7 gånger. Och Herrens ord blir bestående. Gräset förtorkar, blommorna vissnar bort. Men Herrens ord förblir i evighet. Så om det är Herrens ord som har kommit in i din ande, så kommer det att vara bestående. Och det är också ett sätt att bedöma sina drömmar. Man kan ju ha alla möjliga drömmar och hitta på. Fantasin finns ju där, hjärnan jobbar hela tiden. Och i vissa drömmar så kan man fundera, är det här från Herren eller inte? Och är det bestående så kommer den här drömmen inte att försvinna från minnet. Liksom det är något starkare, ligger kvar där. Här, är det Herrens ord så är det bestående. Håller i sig och kommer igen. Och som du säger Petrus, det blir bekräftat, det kommer igen. Och Herren är inte, han förstår våran svaghet, så att det står i Jobs bok att både på två och tre sätt talar Herren. Med andra ord, om han vill att du ska få en, om du är öppen och vill söka Guds ord och söka hans ledning och veta vad han vill säga, så kommer han att säga det på ett eller annat sätt och se till att du får den möjligheten att få tag på det han vill säga till dig. Så att vi behöver inte vara rädda här, utan är vi inte riktigt säkra, lägg det på hyllan, och är det Gud så kommer det att komma igen. Han kommer att visa det, bekräfta det på ett eller annat sätt. Men då måste vi vara ödmjuka, vi måste söka, vi måste vara öppna och vi måste tro att Herren kan tala till oss. Så gör han det.
Just det. Jag tänkte på att man kan också be till Gud, till Hashem, för att uppenbara profetian på ett tydligare sätt. Vi förstår tydligare.
Ja, mycket bra.
Det var en liten kommentar bara.
Mycket bra. Profetia är mycket bred. Det är alltså inte bara en sak eller ett yttrande, utan kom ihåg att det är 7 olika ljusstak, eller 7 olika lampor på ljusstaken. Alltså 7 symboliserar ju någonting vidare. Det är alltså hela bredden av regnbågens färger här i profetian. Så att, och det talas om Guds 7 andar i uppenbarelseboken. Så att profetia manifesteras på väldigt många olika sätt. Men alla har de det gemensamt att de ger ljus och ger värme. Och lyser upp framåt och inspirerar och så vidare. Ska vi stanna här så fortsätter vi med det här temat nästa gång. Tack ska ni ha för ikväll. Shalom.
Tack så mycket. Shalom.